här inne som har haft något problem någon gång? Jag har några stycken. Är det någon som har haft ett problem som har känts förmande eller omöjligt att lösa? Fortfarande några stycken. Och för mig så, jag är inte glad att ni har haft sådana problem, men det är lite uppmuntrande att man är i sällskap i att ha mött problem på det sättet. Och det är ju så att vi möter problem hela tiden, oavsett om vi vill det eller inte. Och ofta så vill vi ju inte det. Men vi kommer stöta på problem och olika hinder av olika slag. Och i våran vandring så möter vi små och stora problem. Små och stora utmaningar. Och idag så kommer vi prata om ett konungsligt prästerskap, kungar och präster. Och grunden för det här är ju att Gud, Jesus har dött för oss. Han har bjudit in oss i sitt rike. Han har bjudit in oss att vara ett konungsligt prästerskap i det rike där han är kungen. Där han är herre. Där han regerar. Där det är han som sätter standarden för allting. Och varför jag då pratar om problemen först. Det är därför att ibland så kan de bli enorma för oss och kännas omöjliga. Men när vi ser dem utifrån ett gudsrikes perspektiv så kan vi snarare få se problemen som någonting som vi kan få trampa på, gå förbi eller utmana utifrån Guds rike. Och jag menar inte att förminska problem som ni har eller säga att det där är inte någonting som är verkligt eller som är aktuellt eller som är värt att ta någon notis om, utan det är absolut det. Och vi kan känna att det här är någonting som verkligen griper tag om oss. Men i Guds rike så kan vi få ett annat perspektiv på det hela. Och ibland så kan jag uppleva det som att när verkligen de stora problemen kommer. Eller de stora utmaningarna. Då kan vi välja två vägar. Antingen så kan jag välja där att nu kan jag bara kasta mig på Gud här. Eller så kan jag välja att nu flyr jag från det här problemet och jag drar mig åt andra hållet och drar mig bort ifrån Gud. Men när jag kastar mig på Gud, då märker jag också hur han bär, hur hans nåd, hur hans kraft, hur hans rike är större än det här problemet. Oavsett vad som händer med det i den situationen. Och där, det är ofta i sådana situationer som man får en fördjupad erfarenhet, som man får ett större perspektiv, en större uppenbarelse av vad Guds rike innebär. Inte bara det. Det är inte bara genom problem och utmaningar som Gud ger oss större uppenbarelse, men han leder oss genom det också. Ja. Och det här med då kungar och präster, att vara ett konungsligt prästerskap, det för mig så är det självklart på något sätt att få koppla tillbaka det här till Israels folk. Hela oss som kristendom, liksom som ett Guds folk, som kristet folk, Jesus folket i världen, vi kommer ju från Israels folk, Guds folket. Och de löften, det som de var kallade att vara, det får vi bära vidare på något sätt. Och ser man på Israels folk då i Andra Mosebok kapitel 19, när de formas som folk på något sätt. Så på Sinai berg så talar Gud till Mose och säger att du ska säga till folket att ni ska vara för mig ett folk av präster. Ett heligt folk inför mig. Så det klingar väldigt, väldigt likt. Det är samma språkbruk som Petrus använder och Johannes använder i Uppenbarelseboken. Och så märker vi sen när Gamla testamentet går vidare hur folket börjar längta efter en kung. Det är inte det de ska ha egentligen, men för Gud säger att jag ska vara eran kung. Men de säger att vi vill ha en kung precis som de andra folken. Och vad gör Gud då? Han ger dem en kung. Och i Israels historia sen så ser man väldigt tydligt den här balansen. Liksom att den vilar på två pelare. Det är templet där prästerna står för Guds relationen, för tillbedjan i nationen, för att hålla Guds närvaro nära. Och så är det kungahuset som står för regerandet i landet. Att de får styra nationen. Och det här är de två pelarna. Och de behöver de här två, båda två, för att det ska fungera. Och så märker man att ibland så är det något av dem som går lite snett. Och då blir det inte bra. Och ibland så är det båda två som går snett och då blir det verkligen inte bra. Och så får man läsa om att nu har det varit en dålig period för Israels folk, och så kommer det exempelvis en kung som Gud reser upp, som får vara med också och resa upp templet till vad det ska vara, styra det rätt. Eller så är det tvärtom, att det är en präst som leder templet efter Guds hjärta och får vara med och fostra en kung till att bli vad kungen ska vara, en kung efter Guds hjärta. Och så att de får stå på båda de här pelarna. Och det är alltså de här två instanserna, kungahuset och templet, att regera och tillbe. Det är det som är Israels kallelse på något sätt, att råda och lyfta upp ära, pris till Gud, att värna om Guds närvaro i landet. Och läser man Hesekiels bok så ser man också den här resan av Guds närvaro, hur Israels folk drar sig ifrån och till slut så blir upproret så stort så att Guds närvaro lämnar templet. Och sen så har han visionen av det nya templet och hur Guds närvaro återigen kommer till Jerusalem. Och som sagt då, de behöver komplettera varandra och stötta varandra och också styrka varandra och inte skälpa varandra. Och de här båda kallelserna gäller för oss också. För Gud säger att vi är präster inför honom. Som vi har läst nu. Att vi är ett heligt prästerskap. Att i Uppenbarelseboken så uttrycker han sig så här. Till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och vi är alltså kallade att värna om Guds närvaro ibland oss. Att tillbe Gud. Att ära Gud med våra liv. Att våra liv får vara en lovsång inför Herren. Att det som vi gör, när vi lever våra liv, att det får vara till ära för Gud. Vi var iväg med styrelsen i helgen och hade ett fascinerande samtal utifrån en bibeltext. Som vi satt ner och bara samtalade om en stund. Och som var utifrån Lukas evangeliet. Kapitel 9. Och där Jesus talar om att förneka sig själv. Ta upp sitt kors och förneka sig själv. Och vad kan det innebära för oss om att förneka sig själv? Och vi hade många olika tankar om detta. Och vad innebär det? Hur förnekar vi oss själva? Varför säger Jesus på det sättet? Och sådär. Det händer någonting när vi kommer samman runt Guds ord. Men jag tror det här med prästerskapet, det är att vi får vi får leva våra liv i tillbedjan, att när vi kliver nära inför Gud, när vi gör grejer, så får vi också säga, ja men det är inte jag som får ära genom detta, utan det är Gud. Och det handlar om en hjärtats inställning. Det handlar om att när jag lyckas med någonting, så är det ära åt dig, Herre. Det är du som är värdig. Det är du som har gett mig förmågan. Det är du som har gett mig styrkan. Det är du som har gett mig den helige andes kraft att gå i det här. Det är du som har satt mig på den här platsen. Det är du som har skapat förutsättningarna för att det ska fungera överhuvudtaget. Det är du som drar människor till det. Det är ära åt Gud hela tiden. Och att lyfta upp Guds namn, och att vi får leva våra liv på ett sånt sätt att vi tillber honom med det. Och här tror jag vi kommer in på renheten också. Det ser vi i Gamla testamentet och tempelkulturen väldigt tydligt, att renheten var väldigt viktig. Prästerna var tvungna att rena sig innan de skulle gå och offra inför Herren, eller att göra tempeltjänst överhuvudtaget, att rena sig. Och hade de kommit i kontakt med någonting som var orent, så fick de avstå från tempeltjänsten under ett visst antal dagar och sen gå igenom en väldig rening. Så det här är en viktig aspekt att ha med sig, tror jag. Sen lever vi i Nya testamentet, i det nya förbundet, och Guds rike har kommit och brutit in i oss. Vi har blivit fyllda av den helige ande, så vi behöver inte längre vara rädda för att rör jag vid den orene så blir jag oren, utan jag kommer med Guds rike och snarare drabbar personer med renhet. Så där är en väldig skillnad. Men vi lever ändå i det här. Vad tar jag in i mig själv? Och hur håller jag mig själv ren? Gud håller mig ren. Men att jag lever med honom i den kontinuiteten, i renheten. För att på så sätt lyfta upp äran till honom genom mitt liv. Paulus talar mycket om det. Jesus gör det också. Och här skulle jag bara vilja göra liknelsen av till exempel de faktiska prästerna som vi har, som mig själv, eller fast inte främst mig själv, utan präster i Svenska kyrkan, eller så, som ofta klär sig i under gudstjänster i en alba eller ett reklin eller så, som är vita kläder som symboliserar den här renheten, att vi får stå i Guds renhet och vara vita inför Gud. Och när vi är vita, rena, så finns det ju någonting, alltså smutsfläckarna syns ju väldigt tydligt, och därför så får vi också komma och bekänna inför Gud hela tiden, vända om inför Gud och ha vårt fokus in mot centrum, och inte hur långt ut kan jag komma egentligen, för att friheten finns inne hos Gud. Glädjen, närheten, barnaskapet finns inne hos Gud. Så han bjuder in oss till att få leva i den relationen, i den renheten, i den friheten. Och det är därför vi har den vita dopklänningen. Att få döpas in i renheten, in i den friheten, i barnaskapet. Att få uppfyllas av det och att få växa i det också. Och kungar, står det i Uppenbarelseboken här, att kungarna, att det här gudsfolket som han har friköpt åt sig från alla folk, de ska regera på jorden. Och Det är vår uppdrag också. Att vara bärare av Guds rike där som vi går fram och får vara med. Och utifrån det uppdraget som, eller det mandatet som Gud har gett oss, att vi har fått tas in i Guds rike genom Jesu nåd, kärlek, uppenbarelse, så får vi regera, ha makt, ha mandat att sätta fötterna på grejer. Står i första Mosebok om hur Jesus, eller hur säden av kvinnan ska krossa ormens huvud. Och det flödet får vi stå i. Att Jesus, han har gjort det en gång för alla. Men nu får vi vara med och regera utifrån det. Att det här som vi ser som inte är i linje med Guds rike, det får vi vara med och krossa huvudet på. Och det märker vi i evangelierna, hur Jesus gör. Han säger till demonerna att försvinna i Jesu namn. Han säger till sjukdomen att gå i Jesu namn. Vi märker hur apostlarna gör det här i apostlagärningarna. Att på samma sätt som Jesus har gjort det, så utför de mirakel i Jesu namn. Och det handlar inte bara om det heller, att nu ska vi utföra under och tecken. Jag tror att det är ett tydligt tecken på det här, att vi lever ut Guds rike. Och att det är en kallelse för oss att regera. Att här kommer vi, och under och tecken ska följa dem som tror, står det. Men det innebär också, vad står vi upp för? Och här går ju prästerrollen och kungarollen ihop, liksom, det konungsliga ihop. Att det finns områden som vi behöver regera inom. Och här tror jag att vi behöver se skillnad. Vi har förts in i ett annat rike. Vi är inte längre vanliga medborgare i den här världen som ska tycka och tänka, är jag folkpartist eller är jag sosse? Och hur ska jag förhålla mig till den här politiska frågan eller den här politiska frågan? Eller den här strömningen eller detta? Utan Guds rike har sina sätt att förhålla sig. Och jag tror att en tydlig grej till exempel är flyktingströmmen som vi hade. Och jag säger inte att jag har svaret på detta eller så, hur det skulle lösas eller så där, eller att jag säger att de eller de eller de har gjort fel, men jag tror att det finns en kristen hållning som vi inte får göra för mycket övertramp på. Och det kollar man exempelvis på Matteus evangeliet i bergspredikan kapitel 5-7, där Jesus har en väldigt tydlig utläggning om Guds rike och att leva som lärjunge i Guds rike efterföljande. Vad får det för konsekvenser för oss? Då talar han om att älska sin nästa, och att älska den som hatar och förföljer den. Och att vara generös, att göra det som man vill att någon ska göra för en själv. Och det här då med att stänga gränser exempelvis, och att se hur ska vi kunna stoppa inflöde. Och för mig blir det på något sätt att det är klart att vi behöver kunna ta hand om människor på bästa sätt. Men att säga stopp, säga nu tar vi inga fler. Som jag läser Bibeln så är det inkompatibelt med det, för vi lever i ett väldigt välfärdssamhälle som har väldiga resurser, och vi har väldiga möjligheter att öppna upp det som vi har, men vi har en bekvämlighet som det tummar på. Och där tror jag att vi som församling och Guds folk har ett uppdrag att stå upp för den svage. Och det blir jag väldigt uppmuntrad av också, att man ser en ström av Guds folk i Sverige idag som proklamerar det här rätt till tro, att inte skicka tillbaka de som är här nu, som faktiskt har levt med oss länge, och att det tas mycket kamper i asylprocesser och sånt, och det tror jag är Guds hjärta för oss. Men jag tror att det finns många sådana områden som vi också behöver liksom få Guds perspektiv på. Och där talar jag till mig själv lika mycket som till någon annan. För att det handlar om att få kliva in och möta Gud, möta hans ord. Få också fråga honom, men det här är vad jag känner, men mina känslor kanske inte stämmer här. Jag kanske styrs av min rädsla eller min bekvämlighet eller min... ja, vad det nu är. Men vad är ditt hjärta för detta? Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och någonting som utmanar oss otroligt mycket. Och att vi förmodligen kommer gå in i en framtid som kommer utmana oss ännu mer. Jag tror att ett annat exempel som utmanar oss här i våran tid, och det är väldigt kontroversiellt i våran tid, men det är en sån här grej som till exempel äktenskapsbrott. Och det är svårt att prata om, men Bibeln har ju en väldigt, väldigt tydlig bild av vad säger den om detta? Och jag säger inte det för att Paulus och Jesus och även andra är väldigt tydliga med att äktenskapsbrottet är eller att äktenskapet är något heligt som Gud har instiftat, som är den formen som vi lever i på det sättet, och att vi att leva utanför den är mot Guds vilja. Inte att leva singellivet är inte mot Guds vilja. Men samtidigt så är det inte, säger jag inte det för att döma eller så. Utan jag tror bara att Gud, han vill. Det här är på något sätt ett område som... ja, som han har frihet för oss i. Och som han har nåd och han vill lyfta upp oss i. Och jag tror att han kommer med sin kärlek. För att det är Guds frihet. Och vi har väldigt många områden som vi bygger upp murar för oss själva. För att komma fram till honom. Komma fram till hans sätt. Och det var lite där som jag var förut, att med renheten väljer vi att gå utåt och se hur långt ut vi kan komma, eller väljer vi att dra oss så nära honom vi kan och se, ja, men det här är ytterligare ett hinder eller ett problem, en utmaning för att jag ska kunna komma närmare, djupare in i Guds rike. Och då har Gud ett svar på det, och det kanske är en process för mig att få vandra i det och se hur övervinner jag det i Guds kraft. Men han bjuder in mig i den processen, och svaret är inte att säga, ja, men då har nog Guds ord fel i vad han säger om det här, utan svaret är Guds ord är levande och verksamt, och det är kraftfullt och det är sant, och det är det som vi får stå på. Och det finns frihet i Guds sanning. Och där tror jag också att vi behöver ha väldigt ödmjukhet, för att det här gäller nog oss alla. För det, som sagt, bergspredikan, där på sätt och vis så dömer Jesus oss allihopa. Han säger till oss att plocka inte flisan ur din broders öga förrän du har tagit bort bjälken ur ditt eget öga. Och så säger han att när han pratar just om äktenskapsbrott, så säger han att den som har tittat på en annan kvinna med lust, den har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Och det, ja, det där för han oss så att säga längre. Han bjuder in oss i den riktningen att gå in mot centrum i Guds rike, in mot, om man tar tempelliknelsen med förgården och det heliga och det allra heligaste, att få vandra in mot det allra heligaste och leva i det allra heligaste i hans närvaro. Och det, jag vill bara uppmuntra att se, okej, men vad är det han visar på? Vad är det han säger, okej, men det här kan du sträcka dig längre i. Det här är ett hinder där du har stannat på den yttre förgården. Eller här är du i det heliga, men jag vill ta dig till det allra heligaste. För Gud vill att vi ska vara ett folk som lever i hans härlighet, bär hans härlighet, får vara kungar som regerar, eller ett konungsligt folk som regerar i hans kungamakt här på jorden. Och vi kommer få vara på den här vandringen hela vårt liv på olika områden. Men vi ska gå i rätt riktning. Ja. Yeah. Och för att kunna göra det så behöver vi leva tillsammans. Vi behöver omsluta varandra, vi behöver stötta varandra. Jag kan inte vandra i en stadig riktning mot centrum själv. Utan jag behöver människor som hjälper mig att få tillbedjans fokuset. Att ära Gud, att stå i mitt prästerskap. Och jag behöver folk som hjälper mig och stöttar mig att också kliva in i Guds makt att regera. Att uppmuntra mig i det. Att få den riktningen och att vi får göra det tillsammans. Att det får bli en kollektiv grej. Det är inte min individuella prestation i det här. Och det är uppmuntrande också att jag kan inte göra det i mig själv. Det är så Gud har instiftat det, utan jag måste dö för mig själv och ta emot hans liv och hans kraft. Han säger i Zakaria, säger i en profet i Gamla testamentet, säger i kapitel 4: varken genom makt eller styrka utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Det är bara i andens kraft som vi kan leva ut hans rike, leva ut den här riktningen, leva ut hans härlighet här på jorden och regera och tillbe. Vi kan inte tillbe i oss själva. Det är bara i Guds kraft vi kan tillbe. Och Jesus säger till apostlarna i Apostlagärningarna 1 att stanna i Jerusalem, men när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Så det är inte så att han säger, okej, nu sticker jag upp till himlen, så iväg med er på en gång och börja nu, utan bli kvar, bli stilla och vänta på att ni får den heliga andes kraft. För utan den så har ni har ingen chans. Ni har inget att uträtta utan den heliga andes kraft. Och Jesus säger att oroa er inte för vad ni ska säga när människor ställer er till svars, för en helig ande kommer berätta det för er. Det är inte de själva som kommer svara, utan det är den helige ande som kommer svara. Och det är det som sätter agendan för hela apostlagärningarna, hela den bibliska historien, det är den helige ande som leder dem. Apostlamötet i apostlagärningarna kapitel 15, när de tar en viktig riktning för hela kyrkan, säger de, vi och den helige ande har beslutat. Så det tror jag bara att vi får ha med oss också. Så jag vill bjuda in er bara att samlas tillsammans, att bjuda in den helige ande, att se vad, hur tillber vi, hur tackar vi Gud, hur ärar vi Gud, och också vad behöver jag regera inom. Så jag har två konkreta utmaningar eller tips. Och det ena är att varje dag fem tacksägelseämnen att tacka Gud för. Och det, man kan ta samma tacksägelseämne nästa dag. Det behöver inte vara så avancerat. Men att stanna upp och tacka Gud. Och det behöver inte vara så jätteavancerade grejer så här. Eller tack för kyrkan. Eller tack för att den här personen har blivit frälst. Eller sådana där grejer. Eller tack för prästen. Ni får gärna tacka för prästen. Men alltså det kan vara tack för maten. Eller sådär. Men bara att komma in i och leva med tacksägelsen. För jag tror att det förändrar oss. Och att göra det kontinuerligt. Det andra. Att fråga Gud. Vilket område han vill att du ska råda regera inom. Är det något särskilt som han vill liksom sätta din riktning inom? Och det kan vara något inom dig. Som vi pratar om att. Ja, men det här området. Det vill jag ta dig i en annan riktning på. Eller längre inom. Men det kan också vara någonting utanför dig. Som vi pratar om till exempel. Det här med flyktingvågen och samhällets inställning till det under ett tag, eller någonting annat, eller för någon annan person som Gud vill bara han vill använda dig, och han vill att du ska få vara med och regera, vara hans Guds rikes representant inom det området. Och hur det nu ser ut, så vill han att du ska få vara med och krossa huvudet på ormen där. I hans följd. Och det är inte säkert att det blir så snap som när man bokstavligt talat krossar huvudet på en orm. Utan det kan vara att du får göra någonting litet som ingen annan märker ens. Men att du står med. Så fråga Gud vad det kan vara. Och är det någonting i det som du vill ha förbön för, så kom till förbön. Och jag vill också bjuda in dig att komma till förbön, för vi kommer smörja med olja där för den som vill att smörja, att vara ett konungsligt prästerskap. Vi är det, men att få bli smord med helig ande för det uppdraget. Amen.